When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Du lyssnar på LaxTon-podden. Spökjakt på riktigt. Mitt namn är Tony Martinsson.
Och jag heter Niklas Laaksonen.
Tillsammans driver vi Sveriges främsta paranormala utredningsteam, LaxTon Ghost Sweden.
Ja, då har vi landat i Sverige, Niklas.
Ja.
Härligt.
Ja.
Hur är läget?
Ja.
Bara jag?
Nej, men det är bra. Lite sliten, men annars är det bra.
Ja, jag måste nästan berätta vilken resa vi har haft alltså.
Ja, det var galet.
Jag har skrivit upp här så jag kommer ihåg hur vi har rest här lite. Men häng med nu. Landvetter
ja.
Till Milano. Milano till Queno, heter det så.
Kan det vara det?
Queno. Queno till Milano. Till Prag. Till Doxy. Till Prag. Till Amsterdam. Till Landvetter. Till Borås. Så. Där fick ni 2 veckor i resväg. Lite snabb genomgång på det. Men wow, vilken resa.
Ja, men den var helt galen. Slitsamt, men jävla intressant.
Ja.
Det är coola ställen.
Och vi ser det också. Vi håller på med det är ju inspelning av säsong 6 spökjakt.
Ja.
Och jättekola ställen verkligen. Det här kommer ju komma ut först, ska vi säga, också först nästa år. Så det blir en lång cliffhanger nu.
Vänta, vad blir det för år då?
2024 blir det. Det kommer bli en jättehäftig säsong, men det kommer ju som sagt komma ut först nästa år.
Ja, ja, det är en bit.
Mm. Säsong 5 får vi se. De pratar om att släppa den redan nu i år. Men vi är inte riktigt när.
Nej, jag har ingen aning heller.
Nej. Det får vi ha koll på. Vi kommer ju gå ut med allting på vår hemsida sen.
Yes.
Som vanligt får jag också tacka för förra veckan. Jättekul att ni fortsätter diskutera i våran grupp Spökjakt och eftersnacksgruppen på Facebook. Alltid svårt att säga eftersnacksgruppen. Låt som man säger snacks.
Ja, du säger ju det.
Eftersnacksgruppen heter det.
Ja.
Men som sagt, fortsätt gärna diskutera där också då. I veckan nu då, är det något speciellt som händer?
Vi har varit borta ett tag, va?
Ja.
Nu ska du bara komma ikapp med alla möten, alla... Som bara väntar. Vi har många vi måste kontakta här nu.
Mm.
Och sitta i möten. Och sen redigering, spela in podd, klippa podd. Det är så mycket som händer så jag vet inte.
Nej.
Men vad har vi? 24 timmar på ett dygn.
Ja, man skulle kanske vara mer. Vi har ju också det vi ska planera upp och fortsätta planera. Det är ju Mysteriummässan i Borås som är i november då.
Ja, precis.
Ja, det kommer bli grymt. Och vill ni veta mer om den så är det fortfarande på hemsidan. Allting står ju där.
Ja.
Men nu hörni, vi och Niklas sitter ju faktiskt inte själv här idag utan vi har gäster och jag ska ta en liten presentation här. Tillsammans så driver de en av Sveriges största podcast och har fullsatta föreställningar runt om i Sverige.
Mm-hmm.
Tänk om vi skulle kunna ha haft det när vi har våra föreläsningar.
Vi får mindre lokal.
De har även tagit hem Radioakademins pris för årets podd och vi ser då välkommen till Linn och Jenny från podcasten Spöktimmen.
Hej!
Tja!
Gud vad kul!
Vilka med allting där?
Ja. Väldigt bra presentation.
Verkligen.
Härligt. Hur mår ni? Är det bra?
Det är bra. Det är mycket bra. Kul att vara tillbaka i Borås. Mm. Vi har ju varit här innan och haft föreställning.
Mm. Ja, ni har haft en föreställning här?
Mm. 2020.
Fasen, det missade vi.
Ja. Så det var skitkul att komma tillbaka.
Mm.
Var det en bra föreställning den gången ni var här? Var det samma upplägg ungefär som ni haft tidigare?
Precis.
Ja, precis. Fantastisk publik.
Ja, det var en av de bästa som vi hade faktiskt.
Ja, coolt.
Och fantastisk lokal. Mm. Vi var jätteimponerade av Borås. Och har sagt det att vi måste komma tillbaka hit.
Ja, ja det får ni göra. Mm.
Och här är ni nu.
Nej,
precis. Ja, det är skitbra.
Ja. Det här är första gången ni inte varit på museet heller.
Nej.
Nej.
Så kul att se.
Vi gjorde en liten snabb genomgång här. Mm. Hur var känslan? Kände ni, klart det är svårt, vi gick ju ganska snabbt ändå. Men
det var ändå vissa föremål som man drogs mer till, tycker jag.
Vad drogs du till?
Ja, men den typen docka, den vi pratade om, den som var hittad i en skog.
Ja, den.
Den drogs jag jättemycket till, jag kunde inte sluta titta på henne.
Nej.
Nej, jag längtade efter Eddie. Min lilla Eddie, jag och Eddie alltså bondade på turnén på det sjukaste sättet.
Ja.
Och sen så, för att jag är ju blond och har ganska långt hår. Och det var det som var så sjukt, för att det var så, eller inte så många, men vi var nog 3 eller 4 som såg typ likadana ut runt om i hela Sverige. Som fick exakt samma känsla som jag fick. Alltså att man fick den här, åh Eddie, att man nästan vill ta hand om honom. Så jag vet inte om han har påverkat oss på något sätt.
Wow.
Men vi såg typ identiska ut och var jätteintressant. För de var liksom lika förtrollade av honom som jag var.
Alltså vi har ju hört det här förut, konstigt. Inte kanske med Eddie men andra dockor.
Jaha, vad tänker du?
Nej men vi har ju flera stycken som vi bär omkring ägat.
Ja det är sant.
Som fastnar för henne och killar. Som kommer hit, som dras till hon i gungstolen.
Ja.
Dockan utan namn.
Om vi hoppar tillbaka till ägget där. Det är faktiskt jättemånga killar som är här på museet som går runt och säger samma sak om den där dockan. Alltså oberoende av varandra. Det står inte på nätet någonting om vad de har känt och upplever. Men alla vill samma sak. Det är bara att de vill öppna skåpet och ta ut den därifrån.
Och ta hand om henne. Nästan lite som du sa här precis nu.
Coolt. Och att ni ändå såg ganska lika ut och känner samma... Det där är ju en intressant teori.
För Eddie var ju det... Förlåt Eddie om du hör detta. Men Eddie var ju det föremålet som flest liksom skrek av.
Mm.
När vi tog bort skynket och visade honom. Alla bara... Och jag var så... Och vi var... Jag tror att med mig så var vi nog 4 eller 5. Och det gjorde vi ju ganska många föreställningar. Men det var lite obehagligt. Och att liksom kom fram tjejer som bara, men gud, jag har samma känsla som du har. Och vi såg precis likadana ut, det var så konstigt. För ni fick ju inte alls samma känsla.
Nej.
Men fick du någon känsla för något annat för dem? Inte så
alltså kanske. Jag var väldigt intresserad av Dybbuk-lådan.
Mm, jag tänkte säga det.
Men det var den jag stod ofta vid den.
Okay.
Ja, och du hade ju någonting som hände när du öppnade lådan.
Ja, just det. För det var jag som tog emot alla föremålen när de kom. Och då hade ni ju packat dem så fint i kartonger. Vi hade ju 4 stycken föremål vi lånade av er. Och så började jag packa upp dem och jag packade upp Eddie-dockan först. Och var så här, ja, gud vad cool den var. Vi hade ett kors vi lånade, det var liksom inga problem. Just det, vi hade ett Ouija-bräde som är vårt, som jag inte heller kände någonting för. Men så sist så skulle jag öppna upp lådan med Dybbuk-lådan i. Och direkt när jag öppnade kartongen och såg den så gick den en rysning genom hela kroppen. Jag blev så påverkad av den som jag inte kände av de andra.
Nej.
Wow.
Ja. Och den blev ju också mer och mer laddad under turnéns gång.
Ja, det kändes sig som.
Det var någon föreställning där mot slutet som jag kommer ihåg att alltså jag kunde knappt vara i närheten av den. För att den var så negativt laddad. Så att när jag stod med ryggen emot så kunde jag liksom känna hur håren bara på baksidan stod ut. Och att jag verkligen undvek den på något sätt.
Ja. Nu vill jag bara öppna den lådan. Nej, jag känner ju mig ni pratar om den. Man ska ju inte öppna den, men alltså, gud, vad är det i den där lådan?
Nej, alltså det är ett starkt föremål. Mm. Och jag tror också så här, nu är inte vi så här nära föremålen som ni är. Utan ni ser, när ni gick runt på museet, är de bakom plexiglas och där så här. Men jag kan tänka mig när man har med den, det här, när man står bredvid den väldigt länge. För vi vet ju själv här, när vi har varit på museet, när vi har stått i miljön, till exempel dockrummet som vi var inne i. Sen kommer en huvudvärk. Man bara, nej, kom inte nu. Alltså, måste du gå ut? Och så bara, boom, lägger det sig. Så går man in igen. Och det här är någonting som, jag vet inte vilken docka, men det dyker upp. Och jag sa till Tony också när vi började med museet. Jag sa, jag kan jobba till torsdag. Sen går jag på knäna på fredag. För det går inte. Oh, men då var vi väldigt, väldigt mycket ute i museet.
Jag tycker det höll ut väldigt länge då. Torsdag ändå går bra.
Ja.
Får man ju säga.
Nej, men då blev det också så här att, nej, alltså, vad ska jag göra? Då började medium skicka kristaller till mig. Bära här. Och det hjälpte ju till.
Jaha.
Definitivt. Men jag märker om jag går in lite så här oskyddad, om man säger så, så kommer det. Det kommer tryck mellan skulderbladen först. Sen börjar det vandra uppåt och så går det från nacken och så lägger det sig på höger sida bak huvudet. Alltså.
Men det är ju, du har ju aldrig trott på kristaller. Och sen nu är det som en julgran nästan.
Ja, men även om det är placebo eller vad som, det är fine. Det funkar. Då kör jag med det. Då får det vara så. Men det som hände när vi var där inne, alltså det var så när du kom hem, det var som att du hade varit typ en föreläsning, men när de pratar företagsekonomi i 12 timmar. Och man bara, jag vet inte vad personen har pratat om, men jag måste förstå det här. Och så sitter man hemma sen och bara stirrar rakt in i väggen, och då inser man att nej, nu är det något som inte stämmer. Det är något som äter uppe totalt.
Mm. Ja, det är häftigt. Ja. Nu kastar vi oss bara in i den här podden. Jag tänkte att ni måste ju få presentera er. De som inte känner till det, ska vi börja med dig, Jenny?
Ja, jag är en av programledarna för Spöktimmen. Vi har hållit på sedan 2016, va, som podcast. Och vi brukar säga att vi pratar om allt som är läskigt. Så det är ju övernaturligt, men även väldigt mycket true crime och mysterier. Och sådär.
Ja, och Linn Ek heter jag. Jag är också programledare med Jenny. Och ja, men vi driver ju idag Spöktimmen, driver vårt produktionsbolag Ekobar Productions. Och ja, det är så mycket som händer. Och det är jättekul.
Mm.
Superroligt.
Men alltså, hur föddes idén för Spöktimmen? Är det någonting som, eller hur träffades ni? Har ni känt varandra länge? Har ni gått skola? Jag drar den,
det är som ett gammalt gift par.
Ja, det är så.
Vi driver varandras.
Nästan.
Okay, några år till så kan vi avsluta varandras meningar sen.
Nej, men vi träffades på universitetet i Kalmar när vi pluggade journalistik och medieproduktion. Så var det första dagen på nollningen, och man får de här fina nollningsbanden som man ska ha i håret. De ska man ha då varje dag under 2 veckor. Eller ska man ha i Kalmar i alla fall. Och då kommer jag ihåg, om vi tar det från my point of view, så var det 2 stycken rader, och då kunde man välja liksom en av köerna egentligen för att få de här banden. Och då valde jag den högra. Och då stod det en tjej framför mig, och så började vi prata. Och så stod det en tjej med blont, långt hår. Då, på den tiden så hade Jenny blont hår.
Mm.
Och hon stod med ryggen emot. Och sen från ingenstans så vände hon sig om. Och det var som, jag brukar säga att det var som en änglakör typ. För att det var lite som att tiden stod still. Och jag bara så här, och vi bara tittade på varandra och bara, yes, du, that's you. Okej, okay. Det är du och jag. Och sen efter den dagen så satt vi ihop. Och sen kom vi i 2 olika klasser. Vi har jättestora klass, vi uppdelade i 2. Och vi hamnade tyvärr i olika klasser. Men vi var liksom i samma kompisgäng. Men sen så var det någonting som hände som gjorde att vi typ gled isär lite. Och det tyckte vi var tråkigt. Så då på fritiden så kunde man sända studentradio. Så vi satt på din soffa, tror jag det var. Och bara så här, fan, det har varit kul att göra någonting alltså på fritiden, typ sända radio eller någonting. Och sen så föddes ju då den här idén att vi skulle göra Spöktimmen.
Mm.
Så då sände vi live radio, studentradio i en timme varje tisdag. Eller varannan tisdag.
Mm, någonting sånt där.
Och det är därför vi släpper på tisdagar. Och ja, the rest is history.
Eller, wow.
Sen så flyttade vi till Stockholm. Och då hade vi inte tillgång till någon studentradio. Vi hade ingen studio, ingenting. Och bara, när hade vi kul sist och gjorde något kreativt? Och det var ju när vi gjorde Spöktimmen.
Mm.
Så det gjorde vi det till podd istället.
Wow, så det sprunget ur studentradio till det här då?
Precis.
Men namnet Spöktimmen, hur kom ni på det? Var det något som...
Läste ni spökhistoria eller vad var det ni gjorde under studentradiotiden? Var det det som blev att, wow, vi pratade om något kusligt eller...
Alltså vi pratar om det som vi gör i podden idag. Ett avsnitt handlade om våra spökhistorier eller våra upplevelser, spökupplevelser. Ett annat avsnitt pratade vi om det här försvunna flygplanet MH370.
Mm. Mm.
Ett annat avsnitt handlade om typ demoner. Vi pratade om någon mördare någon gång. Alltså jättemycket olika, men då satt vi också och googlade typ under tiden. Mm. Så det var ju inte lika researchat så som det är idag.
Mm.
Nej, och det var ju innan vi ens började med studentradion, så var det alltid så att när jag och Linn skulle träffas så brukade vi kolla på skräckfilm. Men det blev väldigt många kvällar som vi aldrig kom till att kolla på skräckfilm. För vi satt oss i soffan och sen så var det en av oss som sa, men gud, förresten, har du hört om den här seriemördaren? Ja. Och den andra bara, nej, berätta. Och sen satt vi där i flera timmar mitt i natten och berättade liksom historier för varandra. Och det är det vi menar med namnet spöktimmen. Alltså det är den här tidpunkten mitt i natten. Ja. När det är som kusligast.
Och att man ska känna som att man sitter så som vi gör nu. Att man sitter runt och så pratar man om det som är läskigast. Och det är ju jätteläskigt med spöken, det är läskigt med seriemördare, det är läskigt med UFOn, det är läskigt med saker i havet. Mm. Allt möjligt, mysterier, konspirationsteorier, sekter, kidnappningar. Så ja, det är ju det som många misstolkar spöktimmen, att vi bara pratar om spöken. Men det är liksom under spöktimmen så berättar man rysliga historier.
Mm, just det. Men intresse för det här har alltid funnits hos er båda. Mm. Just det här med övernaturligt, det kusliga, mysterium och sådär.
Ja, verkligen. Båda två satt ju när vi var små och läste så här. Jag läste Tvillingarna, bara de läskiga.
Just det.
Och du läste ju Kitty.
Ja.
Jag.
Ja.
Vilken match. och ämnen som ni poddar om, ni blandar ju ganska mycket mellan de här olika genrerna. Är det något ämne som ni alltid återkommer till? Att det här är så intressant.
Alltså jag tycker det är roligt med mixen. Mm. Det är nog det som gör det. Och att det är när det är övernaturligt så kan man vara... Alltså lite friare, vi kan skämta mer, prata mer från egna upplevelser och sådär. Medan när det är en seriemördare till exempel, då måste man ju vara mer journalistiskt objektiv och berätta om det på ett helt annat sätt.
Verkligen.
Mm. Och sen älskar du mysterier.
Ja, älskar ju mysterier. Och, men vi brukar ju säga det, jag tycker att det är roligare att lyssna på typ seriemördare, true crime, när du berättar om det. Men jag tycker inte att det är lika kul att berätta om det själv. Jag tycker att det är intressant, men det är inte min favorit. Och tvärtom så älskar jag att berätta om mysterier för dig. Men du tycker inte att det är lika roligt att berätta det. Men det är fortfarande intressant.
Men härlig mixen då av olika ämnen som ni tar upp då.
Mm.
Men det är som alltid varit självklart för er. Det är de här ämnena som vi ska inte iväg någon annanstans. Eller brukar ni håller er till den genren? Så.
Ja, ja, det är ju så mycket som ryms där i.
Mm.
Helt enkelt.
Men hur går det till då, tänker jag, när ni väljer ett ämne att ta upp? Alltså hur kan ni ta igenom den resan ni gör? Alltså hur går det till när ni, eller bestämmer ni er veckan innan? Eller jag förstår att det är ett väldigt stort researcharbete också. Men kan ni ta sig igenom någonting? Hur er tillvägagångssätt går till när ni väljer ämnen och hur ni får in information? Google kan tänka mycket, förstår ju där. Men...
Alltså vi brukar ju sätta teman typ ett år innan. Vi brukar ha en konferens i augusti och då sätter vi oss ner och kollar på hela året. Nu har vi så här många avsnitt, vilka teman bör vi ha? Och sen så kollar vi så att det blir en bra mix och sådär. Men sen just fallen sätter vi sen under årets gång. Det kan vara att man får ett mejl med ett tips. Man kanske snubblar över en video på TikTok. Ja, alltså vi kollar ju på mycket dokumentärer och sånt på fritiden också.
Mm.
Och sen så hittar man ju någonting då som man vill prata om.
Ja, det är klart, det är vi, lite grann som vi har börjat göra kan man väl säga. Tidigare så var det typ att okej, vad ska vi prata om i veckan? Den här veckan.
Ja, just det. Det ska spela in en podd idag. Vad ska vi snacka om då? Nej, men jag tycker det är jättebra. Men jag tycker också så här, när man gör den här researchen så kommer det något som är väldigt så här, wow, det här ämnet är ju så jävla hett nu. Det måste vi lyfta och det här är all fakta vi har kring det här. Så det tror jag också är så här bra att man lyfter det just i nutid, det som är aktuellt egentligen.
Gud ja.
Men det är som... Vi har ju olika saker, vi kör ju mycket det paranormala, men också vi pratar ganska mycket om UFO:n också. För att vi började, det finns någon länk där, den är oklar, men jag ska lista ur den.
Ja, men du har pratat mycket om det nu, att det känns som att det är en länk mellan det paranormala, övernaturliga, spöken kontra UFO, den delen.
Men det är också på grund av att jag tittar ju också jättemycket dokumentärer, både UFO:n, Bigfoot, ja, allt det som ligger i den här genren om man säger så. Men det är just det när man vill se den här röda tråden, för nu helt plötsligt ser vi jättemycket UFO:n. Vi upplever mer paranormalt. Många ställen helt plötsligt så börjar öka det paranormala samtidigt som UFO:n ökar. Och har det inte sammanband där, för de har ju redan börjat titta på det här med, som jag har sagt tidigare också, det med Shadow Man. Att han är egentligen aliens som tar sig in i ditt hem. Men du kan inte processera, du kan inte se den alien, du vet inte hur du ska göra det. Så de ger dig bara en skugga, det är det du får se då. När du ligger där som att du har en sömnparalys. Och då börjar de snacka att det är de som kommer in, det är de som är där. Och den tycker jag är jädra intressant. Så då blir man lite så här, hör de här grejerna ihop? Så vi får se. Men det är också, vi kör ju allt under, ja, mellan himmel och jord. Ibland så är vi väl åker skoter och allt möjligt, pratar om allt. Plötsligt.
Ringer lätt iväg.
Ja. Ja, men oftast är det så.
Mm. Jag tänker, ni får ju inskickat mycket, kan tänka mig också, om ni går, nu till, om vi går till ämnet övernaturligt. Är det någon så här berättelse eller historia som verkligen så här etsar sig fast hos er, att det här var en sån jäkla spännande grej som vi har fått in? Kommer ni på någon som på rak arm så här?
Alltså det är ju Ouija-berättelsen.
Ja,
ja, som är den bästa berättelsen som vi har fått inskickad.
Och är det den, det brädet vi har fått hit i museet?
Precis.
Alltså det är bara hur mycket text de helst, ska jag säga.
Ja, det var väldigt mycket.
Alltså den är så lång, den berättelsen. Och den, alltså den är ju flera A4-sidor.
Ja.
Men den är så jäkla bra skriven. Och den är så obehaglig.
Ja, och det är ju bara lite av allting som, ja, den familjen har varit med om.
Mm. Kan inte du dra den?
Jo, det var en familj i södra Sverige. De är, nu ska vi se om jag minns rätt, 4 systrar. Det är de. Mm. Och de, alltså typ samma ålder, tonåringar allihopa. Och en av dem har varit på ett sommarläger och upptäckt det här med anden i glaset. Det här är någonting som hon tycker är jätteintressant och hon tar med det hem till sina systrar. Och de börjar spela på, alltså ett papper, de skriver, gör ett själva och sen har ett glas, väldigt basic liksom. Och när de sitter och spelar så får de kontakt med lite olika personer. Och, men det är alltid liksom väldigt bra energier och alla de, hela den här familjen är väldigt öppna, de är väldigt mediala. Så är det inför en jul så sitter en av systrarna, Malin, hon sitter online och letar efter julklappar och snubblar över ett gammalt Ouija-bräde på eBay. Det här är ett Ouija-bräde som ligger i USA. På en vind står det och samlar damm. Och ägaren tycker liksom att det är dags att sälja det nu. Så hon väljer att köpa hem det. De får hem det. Det blir julafton. De öppnar upp det och spelar. Och direkt så börjar det hända grejer. Alltså direkt när de drar igång så känner de att det är något som är fel. Det är en känsla i huset som de aldrig har varit innan när de har kört anden i glaset. Själva pekaren börjar reagera jättekonstigt och den börjar stava ut so-so, alltså z-o, z-o.
Wow.
Och den börjar också gå till ha-ha-ha-ha-ha-ha.
Dö.
Ja, just det.
Skriver den också.
Oh, för fasen.
Och när de sen googlar so-so så är ju det en demon som sägs hemsöka Ouija-bräden.
Och det här brädet var ju också, Malin skriver ju också det, att frakten kostade ju mer än brädet.
Det var jättebilligt.
Så det är som att säljaren så här, bara ta det.
Ja, ja, men det bara.
Ja. Och så står det ju också Michelle the Great.
Just det.
På. Och Michelle är namnet på hennes lilla syster. Mm. Så det var ju därför hon fastnade för det också. Åh, oh, gud vad kul att köpa ett Ouija där det står Michelle the Great. Och min lilla syster heter Michelle.
Mm.
Och efter det så började det hända jättemycket i huset. Det var ju aldrig likadant igen. Det slutade med att familjen till slut var tunga och flytta.
Ja.
Bland annat så hade de, det började låta väldigt mycket på övervåningen. Hon har ett ljud som hon beskriver så väl i den här texten. Och där när man sitter på nedervåningen så kan man höra hur någonting släpar sig på övervåningen. Trots att man då vet att det är tomt där. Och hon säger det att det, man kan liksom höra hur, man, hur någon sätter ner en hand och så här... Alltså drar sig fram.
Som att den inte har några ben.
Precis. Som hasar sig fram efter golvet typ.
Exakt. Mm. Och de hade någon krypvind också uppe i det här huset. Som det blev jättemycket ljud i. Dörrarna, inte krypgrunden, var låsta. Nyckeln var gömd av föräldrarna. Trots det så kunde dörren på morgonen stå öppen. In till de här krypvindarna och sådär.
Ja.
Ja, sjukt mycket.
Fy vad obehagligt ändå. Och så just krypvindar också. Så att dörrarna öppen som att någonting rör sig.
Verkligen.
Oj.
Och smällar, viskningar, röster, negativ energi. Mm. Hela familjen förändrades. Jätteobehagligt. Och pappan har ju också haft koll på det huset efter att de flyttade. För att alltså de trivdes väldigt bra. De hade ju bott där i typ 10 år. Eller 5 eller 10 år innan detta hände. Och ingenting hade hänt. Och sen hände detta och alltså helvetet bröt ju... lös. Och sen flyttade de och pappan hade koll på det här huset för att de trivdes så bra egentligen. Och det huset kom ut till försäljning minst en gång per år. Och det är ju ett rad, alltså ett vanligt radhus i en, alltså ett jättelugnt område. Nu vet vi ju var det ligger någonstans, men vi kommer inte berätta var någonstans. Men det är ju ja, men i södra Sverige helt vanligt område. Mm. Jättelugnt, jättefint. Men det kommer ut hela tiden. Som att det inte går att bo där.
Nej. Det finns ju några sådana där hus. Vi känner till, vi har ju från Kiruna och där finns det också sådana där hus där som ofta går till försäljning. Som hela tiden att det är någonting i huset. Mm. Men alltså, då är det någonting har hängt med brädet då, som fortfarande är kvar i det här radhuset nu då.
Det verkar som det.
Ja.
Men tog de med sig brädet när de flyttade?
Ja,
ja det gjorde de.
Så då blir det kvar där. Det som var fast i Järvalet.
Det verkar som det. Mm. För ingenting har ju hänt sen efter det.
Nej.
Så de öppnade upp, fick ut det här och nu är det på plats där då.
Ja. Det verkar som det.
Jesus Christ.
Mm. Mm. Man hade velat prata med de som bor där nu.
Ja. Ja,
de
ja, eller hur? Men när fick ni in det här brädet då? Är det nyligt som ni fick det till er då? Eller skänkte hon det till er bara? Här, ni får ta...
Ja, hon ville bli av med det.
Hon vill bara... kan man förstå?
Och det skrev hon ju redan när hon skickade in berättelsen.
Ja, så det var typ 17 eller
någonting. 2017 någonting. Ja. Mm. Och redan då var hon ju så här, jag har brädet så ni får jättegärna det. Och vi bara, nej, 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 nej. Och sen kom vi på den här, då tyckte vi briljanta idén att vi skulle ha hemsökta föremål på vår turné. Mm. Vår senaste turné, Skacknatten. Och då tänkte vi, nej men gud, Malin kan ju skicka det brädet. Och sen så frågade vi er om vi kunde låna saker av er.
Mm.
Och sen insåg vi att, okej, det kanske inte var en så bra idé sen ändå. För då började ju hända lite grejer. Under föreställningarna och så.
Mm.
Folk som märkte saker och såg skuggor och Eddie tappade hakan.
Ja. Men de här föremålen, de åkte nog omkring med under hela turnén då?
Mm, det gjorde vi.
Det var strångt gjort ändå. Ha dem bak i bilen sådär. Ja. Titta bak i backspegeln, Eddie sitter där.
Ja, exakt.
Så de vinkar lite så här.
Ja, häftigt. Men de här, vad kan vi kalla det, live-podcasten som ni runt med har de här föreställningarna. Kan ni inte berätta lite om dem också? De är ju väldigt populära. Mm. De är ju stort sett slutsålda när ni väl släpper de datumen. Och ni åker ju verkligen runt hela Sverige.
Ja, precis. Och där är det ju som ett spöktimmen avsnitt 360 med en blandning av allt möjligt. Så vi kör ju true crime, mysterier, övernaturligt... Och kan visa saker också på en skärm bakom oss. Och nu som senast när vi hade hemsökta föremål på scenen. Så det är jättekul. Mm. Det blir som en fysisk version av Spöktimmen.
Men det här är något ni gör varje år? Eller är det något ni helst vill göra varje år? Men det förstår mig, det är ju mycket logistik och planering kring det där. Men hur ofta har ni kört den?
Sverige-turné 2 gånger har vi gjort nu. Mm. Och såklart vill vi göra det igen, men vi vet inte riktigt när.
Nej.
Eller hur.
Vi får se, kanske nästa år. Hint, hint. Kanske, kanske, kanske.
Mm.
Men det måste vara jättekul egentligen att få göra det också.
Det är
alltså, alla fans som sitter och så lyfter man och så hemsökta föremål också. Det, jag menar, och nu kommer allt på en och samma gånger. Ja. Jag kan tänka mig folk så här. Bara,
ja, det är så jäkla kul att få träffa alla och bara få de här reaktionerna live.
Ja, precis.
Det är ju på ett helt annat sätt.
Eller det blir lite mer nervigt också att det är just live.
Och både och, skulle jag säga.
Mm.
Det är ju väldigt roligt att sitta där och köra live.
Mm.
Men om det blir fel så kan man ju inte göra om det.
Mm.
Så det är ju också kul för att det är mycket som står på spel.
Mm.
Men vi har ju spelat teater båda två när vi var yngre. Så att jag känner igen den här känslan att vara på scen och prata och så.
Mm.
Men det är ju skitkul båda två.
Tror ni på det övernaturliga? Eller är det skiljer sig åt att en tror den andra inte, eller hur?
Jag tror mer än vad Lin tror.
Mm. Och jag tror i perioder.
Beroende på vad du hör och får till dig.
Precis. Just nu så är jag lite mer skeptisk. För jag inte har varit med om någonting. Men jag vill gärna vara med om någonting. Men jag är livrädd för det.
Mm. Det har jag hört förut.
Det har jag hört. Men det är en ganska intressant kombination. Många är ju så att man tror inte riktigt på det. Man vill gärna uppleva det. Sen vet man inte om man egentligen vill uppleva det. För vad hade hänt om en själv? Sådär.
Jag har ju fått höra att jag är väldigt medial. Och att jag kan öppna upp. Och enligt vissa så blir man ju mindre rädd när man öppnar upp. Men sen pratade jag med väldigt många på turnén. Och berättade precis det här att jag är medial. Och vi har det bak på mammas sida jättemycket. Men att de var så här, öppna inte upp dig Lin.
Nej.
Gör inte det. För det är inte värt det. Alltså du kommer inte kunna stänga det sen. Och jag är lite rädd för att öppna upp någonting och typ vakna mitt i natten och se
Nej, men det, jag förstår det till 100%. För det är, när vi har hållit på med de här utredningarna vi gör nu sedan 2014, det är som för mig har det blivit någonting helt kaos i mitt huvud. En logisk kille, älskar våra verktyg, jag fattar hur de funkar när de går igång. Men nu börjar jag ju se. Och ibland vill jag bara hålla käften, jag vill inte säga någonting. Men jag reagerar så jävla starkt, för jag blir så här, och där var någon. Så här, jag, och så när folk säger att jag reagerar, då måste jag ju ja, men det stod en man bakom dig där. Alltså ansikten, det är nästan helkroppsfigur som bara blinkar till i, hur ska jag förklara det, som på hornhinnan. Fast jag vet att det finns ingen där, men jag ser det, jag kan ju som ibland bara beskriva det. Jag vet, det här började i Sala silvergruva.
Ja, första gången för det.
Första gången, och det, vad var det, 2015-16?
Ja, någonstans där.
Alltså när jag får se den här killen som är, för jag står ensam i de här mörka gångarna, jag har bara en värmekamera så jag kan se. Och jag ser att det är rött längre ner, då betyder det, okej, det är varmt, nu kommer någon värme, men det borde visa blått, för den håller, vad sa vi, 3 grader ja, eller någonting. Men värmekamera visar att det är varmt, som att det är värme, och jag fattar inte. Och så bara ska jag vända mig om, jag står som en T-korsning i den här gruvan, och så vrider jag åt andra hållet, och då får jag upp en, hur ska man säga, en gestalt som blå framför mig, eller röd framför mig, jag kommer inte ihåg nu, men det var, jag tittar på värmekamera och sen tittar jag upp, och då står han där. Mm. Alltså den smällen jag fick med min logik och alltihop, det var att jag får ju böja mig ner och bara skaka på huvudet, bara så här. För jag fick inte till, men sen bara penna och papper, jag måste rita ner. Så ritade jag ner, hamnade med fräknan och hans skjorta och alltihop, och jag bara, vad fasiken, vad gör det här nu? Och det här har bara eskalerat hela tiden. Och jag vet inte vad jag ska göra på ett sätt. Många säger, men du är medial Niklas, du kan stänga ner lite, men jag är fortfarande intresserad av det här också. Kan jag, när vi får en kontakt med någonting, kan jag få se det så jag kan förmedla till dig kanske, eller till Johan, hur han ser ut. Mm. Det här har också hänt under resans gång, och det är sjukt. Ibland när man går iväg, som när vi spelar in Spökjakt, vi vet hur många vi är, och så vänder man sig om, så är det en till som står emellan snabbt så här. Jaha, så tänker jag, jag får hålla käften. Men oftast blir det som att jag bara, vänta, vem fan var det här? Så det har kommit fram, så jag förstår det här, att öppnar inte upp, jag menar, det kan ju som du säger, bara vakna upp på morgonen så står hon i fotändan. Bara,
jag är inte så sugen på det. Nej, alltså. Jag vet inte. Jag tror, har man också ett mer intresse och kanske har lite mer, inte tid, men ändå tid att öppna upp och sätta sig in i det, så tror jag att det kan ge väldigt mycket.
Mm.
Men vi har så mycket annat, så jag känner att jag kan inte ha liksom ytterligare några jäkla människor eller sparkar som liksom pockar på min uppmärksamhet. Det går inte riktigt. Nej, de får precis, vänta
nej.
Lite.
Nej, klart. Får aldrig sova. Alltid någon som sover i sängen. Och så här.
Det funkar inte.
Nej, inte just nu.
Nej.
Men då är du lite mer öppen, kan man säga då. För det övernaturliga. Du är intresserad, men lite mer skeptisk kanske då.
Mm.
Men har ni någon gång varit med om någonting ni inte kan förklara? Som är så här, det där var konstigt.
Men du har ju varit med om det, skulle jag säga.
Mm. Men bara små grejer.
Ja. Men du snappar ju också upp på saker. Som en, alltså, du är ju mer uppmärksam på sådana grejer. Jag kommer ihåg att vi har ju poddat på en massa olika ställen. Och när vi var på, där vi spelade in i det lilla poddbåset, du vet.
Åh gud, jag minns inte alls.
På övervåningen så hörde du ju steg.
Ja.
Och bara en sån grej att alltså, du hör ju saker på ett annat sätt och kan se saker. Du har sett en skugga bakom mig på Häringes slott till exempel.
Ja.
Så du är ju med om mer grejer.
Mm. Det är jag. Och saker som flyttar på sig och sådär.
Mm. Men det ändå att du är med, fast du är också i samma rum, men du hör inte, men du hör.
Jag är så uppmärksam. Alltså. Jag vet inte.
Det här har vi haft en liten teori kring också. Det är ju så här, man blir, som du säger, jag har varit med om lite mer. Jag har fått de stegen, jag har fått det. Då helt plötsligt börjar du tänka på ett helt annat sätt.
Mm.
Medan du vet om att ni två är ensamma i ett hus till exempel. Och du märker att det låter från övervåningen. Medan du, men nu är micken bra här, hörlurarna. Alltså du vet, så här, man sitter där bara, ja men så här. Och du sitter bara stirrar rakt ut. Det är någon som går där inne. Alltså, det är lite så, för det märker man på oss två också. Vi är väldigt uppmärksamma. När vi kommer in till olika ställen så blir jag och Tony tyst. Det första vi vill göra är att höra hur låter huset. Okej, det kanske är lågt. Men sen hör man en dörr långt bort någonstans. Typ på ett sanatorium eller någonting. Det är en dörr som stängs längst borta. Så säger kanske han som tar hand om det här. Eller, ja, det brukar smälla, men vi ska vara ensamma här. Ja, det brukar smälla. Det är en dörr. Hallå. Alltså man lägger ju, alltså det är en fysisk dörr som rör på sig här. Men som han bara, ja men det är normalt. Men det är ju oftast det. Vi går in, vi lyssnar och vi känner. Och det har vi lärt oss under den här resans lopp också. Att gör man det så då kommer man uppleva mer. Men är man lite i sitt eget så här, då tror jag man missar det.
Mm.
Istället för att stanna upp lite grann.
Jag är också räddare än vad du är.
Mm.
Så jag tror att det är det också, att jag stänger av och är så här, nej men det var ingenting.
Men det blir lite lättare då.
Det blir ju det.
Faktiskt.
Ja, det. Jättemycket lättare.
Ja, det är. Men hur är det när ni ser skräckfilm? Tittar ni eller blundar ni?
Vi kollar inte.
Alltså jag har blivit så jumpy. Jag märker det. Alltså det kan vara minsta lilla. Och jag har blivit så... Jag är så lättskrämd nu för tiden. Jag kan kolla på alltså, en vanlig thriller eller vad som helst. Och jag liksom hoppat, jag vet inte vad det är som är, man borde ju bli mer härdad. Mm. För det märkte jag att det blev vi först. För vi kollade ju väldigt mycket skräckfilm tillsammans. Och först så var man ju lite rädd och sen så blev man ju väldigt cool. Men nu är det nästan som att vi har blivit räddare igen.
Mm-hmm.
Så vi har, det har blivit någon slags regression. Vi har gått tillbaka i utvecklingen.
Men jag tror det också, det kan ju vara också att man fokuserar så jävla mycket som man är väldigt, väldigt inne i det där. Och så blir det en sån jumpscare, någonting som man förflyttar sig 2 meter i soffan.
Verkligen. Jag har börjat skrika högt också. Det är jättepinsamt.
Ja, roligt. Som sagt, vi har ju ett hus uppe i Borgvattnet, så där är ni jättevälkomna och spela in ett poddavsnitt om ni någon gång vill. Som sagt, då är ni helt själva i det huset. Och det kan vara intressant om ni sitter där och poddar på bottenvåningen alltså, och hör någon gå där uppe.
Alltså vi har hört så mycket saker där, alltså, det är helt galet.
Mm. Ja, vi ska samla mod. Men vi har sagt det, vi ska.
Mm. Ja.
Ja.
Kanske i höst. Mm. Får se, om vi vågar.
Ja, spännande.
Ja.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Jag vet inte, hur mycket har ni, eller har ni sett någonting som vi har gjort? Mm. Och lagt som är på YouTube och sådär. Eller visste ni om att vi fanns för ett år sedan?
Ja, gud ja. Och det är ju, alltså våra lyssnare har ju alltså tjatat på oss så länge. Att snälla gör något med Laxton. Snälla, 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 snälla. Och vi bara, vi ska. Men vi har haft så mycket med podden.
Mm.
Och sen öppnade vi upp det här att vi kunde ha gäster i podden. Och vi bara, ni var ju självklara. Alltså självklara gäster. Så vi visste ju vilka ni var sedan innan.
Mm. Jag tror ändå vi har ungefär samma målgrupp kan jag tänka mig. För jag vet, det är exakt likadant för oss att många lyssnar ju på er.
Ja.
Mm. Så, och vill ju ha väldigt, väldigt mycket. Så det avsnittet vi var med hos er, det fick vi mycket kommentarer om också.
Ja.
Så jättekul. Ja. Ja, men vad spännande då som sagt. Man skulle gärna vilja veta mer om det har varit med om något speciellt så här som sticker ut. Vi jobbar ju mycket med just, vi får mycket berättelser det folk upplever. Så här, det här var märkligt och så brukar vi ta lite teorier på det. Och vi har ju vi hade förr i alla fall det här med spöken och bild. När vi diskuterade bilder och filmer som kom in så gjorde vi en analys på det då. Sånt tycker ju många är jättespännande att lyssna på och titta på då.
Men vi hade ju ändå ganska mycket som hände på turnén. Det var ju jättemånga som såg att de hade sett skuggor och sånt. Vi var ju inte med om så mycket, men jag tror också att det var, som vi pratade om innan, att vi var så himla fokuserade på att göra föreställningar och var där och då, att vi inte märkte saker. Som den här lilla ballerina, den lådan, så vi fick låna, den gick ju tydligen igång. När vi hade pratade med de som var VIP, när vi hade mingel. Och våra pojkvänner såg att den gick igång. Och de försökte liksom vinka till oss och sa, hallå, den spelar. Alltså, hur kan ni inte märka?
Men det var ju det som var så konstigt, för vi stod, och den är inte hemsökt har ju ni sagt, utan det är väl rekvisita.
Precis.
Liksom. Och vi hade den ju på scen. Vi stod bredvid den tillsammans med 20 liksom, från turnén. Och vi stod precis bredvid den. Våra pojkvänner satt alltså på helt andra sidan av lokalen. Så det var liksom tomt och sen så satt de längst bort. Och de såg den gå igång. De hör musiken och vi på scenen hör den inte och ser den inte.
Va? Det är väl galet. Ja,
förmodligen för att vi var konstigt. Så fokuserade också.
Men jag tänker, då, alltså vippen borde ha hört det, men ingen.
Ingen reagerar på det på det sättet.
Och att de hörde den ju så pass väl så att för dem lät det som att de hade den bredvid sig. Men den var jättelångt bort. De borde inte ha hört musiken.
Och den hade inte plingat varken innan eller efter. Nej.
Så konstigt.
Utrustning som gick igång. Jag kommer ihåg vår första föreställning när vi var i Malmö. Då hade vi ju inte täckt av de här skynkena för de här hemsökta föremålen. Det var ju allra första föreställningen. Och det var som att sakerna var så himla laddade. Ja. Kommer du ihåg den publiken? Det var jättemånga som reagerade väldigt, väldigt fysiskt och väldigt starkt. Och jag kommer ihåg en tjej som satt ner till vänster för att jag såg henne hela tiden och höll lite koll på henne. För att när vi kom till det segmentet att vi skulle prata om de hemsökta föremålen så täckte vi tog bort skynket för det första och sen var dibbyklådan andra. Men innan vi ens drog bort så såg jag att hon satt och pratade med sin kompis och då såg jag att hon gjorde så här. Nu är det ju så att i och med att ni har en podd, men hon höll liksom händer, vad kan det vara, 2 decimeter och 1 decimeter upp. Och satt som att hon höll i en låda. Och jag såg att hon pratade med sin kompis. Och jag bara, vad fan, nu är det någonting som har läckt. Alltså nu är det, nu vet de om att det är en låda. Och så. Men det var ju ingenting som hade kommit ut överhuvudtaget. Nej. Och det var verkligen som att hon höll i en låda. Så jag höll i koll på henne för att det var Jenny som skulle dra av. Var det väl?
Ja, det var det.
Så Jenny drar av och samtidigt sitter jag och sneglar på henne. Och hon tappar hakan, kompisen tappar hakan och hon liksom puttar kompisen maxen och så det är den som jag hade i handen och jag bara fick avbryta, bara hade du precis liksom lådan i handen och hon bara, ja, det kändes som att jag hade en låda i handen. Oj. Innan jag ens täckte av det. Det var nog en av de förrysningar. Men det var nog en av de sjukaste föreställningarna som vi hade den allra första. Och folk började gråta. Och inte för att de tyckte att det var läskigt eller var ledsna, utan de bara grät. Mm. Och min syster fick jättemycket panikångest när vi drog av dibbyklad skinkat. Mm. Och hon är också väldigt medial. Och så, och hon hade inte känt någonting överhuvudtaget. Men hon fick jättemycket tryck för bröstet. Och så. Den var, det var väldigt mycket med den.
Och jättemånga som hade huvudvärk. Och
alltså det är så intressant, för det här stämmer ju så väl överens om allt som händer på museet kring olika föremål. Inte bara just de här ni pratar om nu, men även kring dem. Att det är till och med, fast de inte är i den här lokalen, och är, alltså att man sitter på en föreläsning eller föreställning och är ganska långt ifrån det, så får man in de här känslorna. Då kan man ju förstå alltså hur kraftfulla de är också. Ja,
verkligen.
Det var ju många som såg med det här korset som vi hade från Borgvattnet, så var det ju många som såg en gestalt och det var lite oroskänslor med den. Med dibbyklådan så var det ångest. Det var liksom tryck för bröstet.
Huvudvärk.
Och lite huvudvärk. Eddie var ju mycket huvudvärk.
Ja,
just den det. Var mer sprängande huvudvärk. Så det var väldigt intressant för att det var samma på alla ställen.
Det var ju så när Eddie kom hit till museet så var det ett paket. Tony öppnade upp den inne på kontoret som vanligt. Och jag sitter och redigerar. Och jag tänker inte så mycket på att han öppnar den där. Sen öppnar han upp den och jag träffas av en lukt. Och sen en huvudvärk. Jag bara, vänta, vad är det här? Tittar Tony bara, wow, vad är det här för någonting? Jag sitter med hörlurar, jag fattar inte var det kom. Jag tänkte, vad är det här, något som kom genom ventilationen in här? Det var ju han som luktade.
Ja.
Och så bara när huvudvärket, så jag sa, ut med den här fort härifrån, jag kan inte vara kvar här inne.
Mm. Han luktade ju så mycket. Alltså det är en docka, han borde ju lukta ur.
Ja.
Och det tyckte jag också att vi märkte under turnén, att vissa gånger så luktar han mer.
Ja, det
vilket också är ologiskt.
Ja. Det förstärks nästan.
Ja, som att han var mer aktiv vissa gånger.
Märkte ni det då, att det var mer när ni satt instrument på den? Eller det kanske är svårt att komma ihåg den kopplingen?
Jag kommer inte ihåg. Nej, det var inte så mycket instrument som reagerade på honom. Jag bara tyckte att han hade liksom en aura runt sig.
Mm.
Speciellt när vi hade haft ett uppehåll på en vecka. Och sen så hade vi många föreställningar i rad. För i Göteborg så var han ju, alltså då var det showtime. Det var hans bästa föreställning.
Okay.
Och det var ju på Halloween också. Och jag vet inte hur jag ska förklara det. Men alltså han fick alltså ett annat uttryck. Och han var liksom, it's Eddie, alltså verkligen Eddie show. Och han var så cheeky på något sätt.
Det var ju då han tappade hakan också. Ja,
precis. Så det var som att han var så här, okej, nu ska jag visa.
Men vi kanske ska förklara lite det där med att tappa hakan. Mm. Det är fysiskt han tappar
precis.
Hakan. Så det är ganska intressant. För vi har ju den historien, ska du dra den?
Om sköldhakan.
Om varför han kan tappa hakan.
Precis, det är ju så att för själva, det är ju en buktalare docka kan vi kalla den. Ja, det är det vad det är. Och den förra ägaren, han började höra röster kring den dockan. Han sliter faktiskt sönder upphängningen till just hakan där.
Mm, precis.
Men det går ju fortfarande att dra upp den så att man, det är ju ett snör i den här så man kan dra så att den ändå sitter. Men alltså det hände bara en gång hos er att den faktiskt åker ner. Här på museet har det aldrig hänt.
Nej.
Så att det, och den sitter ju väldigt länge här också. Så att, det var spännande dockar det där.
Mm, verkligen. Jag fattar inte förra ägaren vågade alltså ta sönder käken.
Nej. Men det är klart, jag kan tänka mig om man hela tiden hör att den pratar till en. Alltså du måste bli galen till slut. Mm. Sen bara, varför behålla mig? Alltså man hade ju gjort sig av med dockan för länge sedan.
Ja, han gjorde ju det.
Jo, till slut, men ändå. Jag menar, ja. Det som är så spännande med de här grejerna vi får in, det är, vi har ju bara historien att gå på.
Ja.
Ungefär som ni fick in det med Ovidjabrädet till er. Men det bara står kring det här och är bara någon procent sant och har hänt, så är bara det good enough, tänker man.
Ja.
Men man vill ju uppleva det så som ni har fått göra.
Och det är så många saker. Det måste ju ha något samband. Jag vet inte. Jag har ju svårt att vifta bort det övernaturliga helt.
Mm.
Men, för det är så många som upplever saker. Alla kan ju inte... Alltså det känns som att varje person som man pratar med har ju varit med om något.
Ja,
även de som är jätteskeptiker.
Mm.
Så är man så här, har du inte varit med om något? Jo, det var ju en gång. Men gud, det var ju jätteläskigt att du var med om. Nej, men det var säkert bara...
Mm. Precis. Men ta Ouija-bordet till exempel. Jag menar, varför ens lägga ner tiden och skriva så här mycket om det?
Ja.
Och hitta en historia till här. Här får ni ett bräde och här har ni historien. Alltså, jag menar, det, de har ju lagt ner tid på det här och här har ni hela berättelsen.
Ja.
De hade kunnat bara skicka ett Ouija-bord och skriva det här fick jag i födelsedag, eller julklapp.
Ja. Exakt.
Ingen mer
alltså, jag tänker, vi har ju det brädet här på museet. Vi kommer ställa ut det sen också. Det ska in i det paranormala experimentrummet också. Mm. Men alltså det är så mycket text. Vi brukar försöka hålla det till en A4. Det kommer inte gå. Så jag vet inte hur vi får möblera. Det är en hel vägg bara med allt som har hänt kring det här.
Det var så vi kände också när vi fick in den. Ja. Och vi satt där och försökte korta ner den. Och det går inte.
Nej.
Det går inte att ta bort ett stycke för att då tappar man hela. Alltså den är så bra skriven.
Mm.
Och det är så jäkla läskigt. Och det är ju bara, som du sa innan, en bråkdel av allt som har hänt.
Mm.
Ja, det är så intressant med det också, för vi fick ju berättelsen först och till berättelsen så skickade hon bilder på Ouija-brädet. Hon hade tagit bild på framsidan av kartongen, baksidan, hon hade öppnat upp det och verkligen skickat bild på allt.
Mm.
Och det här var ju 17 eller 19 eller vad det var. Det var flera år innan vi fick Ouija-brädet. Så det var ju så när vi efterfrågade om vi kunde få det, då hade man ju ändå märkt om det hade varit påhittat. Att såhär, nej, ja, det finns inte på riktigt.
Liksom. Nej, precis.
Men så skickade hon ju det och vi jämförde med bilderna som hon hade tagit, vilket ju igen, man kan ju googla fram bilder på ett Ouija-bräde och skicka med. Men det var ju exakt det brädet som hon hade. Alltså jag vet att jag till och med jämförde, för det är alltså fläckigt och gammalt kartongen. Så jag jämförde liksom fläckarna och det hade är det brädet hon skickade bild på för flera år sedan.
Och de var ju med i podden också.
Mm.
Malin och hennes syster. Men de ville ju inte gå ut med sina ansikten och så. För att det har påverkat dem så himla mycket.
Mm.
Hade det varit påhittat så hade det varit så här. Det var bara på skoj.
Verkligen.
Och de sa ju först ja och sen sa de nej, att de inte ville vara med. För att de ville inte gå ut med sina röster och så.
Nej,
och kollegor kan ju höra en och vara så här, men gud, du är ju knäpp.
Mm.
Och de trodde ju att de var knäppa ett tag. Men de bodde ju ändå i huset ganska länge.
Ja.
Och sen flyttade de och sen slutade allting hända.
Det kommer bli spännande att ställa ut det här brädet sen,
tänker
jag.
Precis,
det ska bli spännande att se om det ger något utslag i ert experiment.
Ja, just det.
Om det händer någonting.
Tänk om det lugnar ner sig i huset och allt sås och flyttar hit. Jag menar.
Oh, en till demon här.
Nej, precis vad vi behöver. Ja.
Ställ dig i kö.
Ja, precis.
Kom inte in.
Du ställ dig där borta i hörnet och vänta tills vi rovar bort.
Ja, exakt.
Nej, men jag tror det är ganska intressant. Jag menar, det är ju så med Ouija board eller anden i glas. Man öppnar upp någonting och så måste man ju stänga ner det här. Mm. Och vi har ju de Ouija board vi har här också. Då, vi vet inte om de är öppna eller stängda rätt. Vi vet ingenting, utan vi vet ju bara att folk har haft dem hemma och de vet inte vad de ska göra med dem.
Mm.
Så vi har ju de här nu som kan ju stå helt öppna här också. Så vad händer när vi tar in den nästa som är så här kraftig? Kommer allting dra igång?
Mm.
Ja, Malin och de glömde ju säga hej då första gången de körde för att de blev så chockade att ingenting funkade. Och sen så försökte de ju spela igen och försökte säga hej då då. Och då möttes de bara av nej.
Ja.
Nej,
då var det liksom redan öppet.
Ja, precis.
Och för obehagligt är att det inte går att stänga. Ja. Som att man försöker dra det kanske mot hej då så att dras det iväg.
Ja.
Usch, vi får se vad vi gör med det där brädet. Men det ska ställas ut i det här fallet, helt klart.
Ja, ni kastar ut det, absolut.
Ja, det kanske blir ett av de mest laddade föremålen inne.
Nej, men det är det som jag tycker är så kul med det här museet. Jag menar, vi vet ju det här, får vi in ett föremål så händer det någonting med allt här inne. Det förändrar hela atmosfären och det kan hålla på en till två dagar och sen lägger det sig. Det är som att de visar sin kraft, alltså sitt sätt att påverka.
Jag tänker det följer egentligen om man tänker gruppdynamik också. Kommer in en ny i gruppen så ändras ju gruppen. Lite så är det med föremål som kommer in och så ändras hela dynamiken i museet, atmosfären också.
Ja, men det börjar ju så här, det är olika grejer som händer. Vi kan ju säga av de föremål vi har så var det kanske det följer stenar från taket i dockrummet plötsligt här. Folk kom in ute i butiken, det här kom från taket, sådana här små sten bara, va? Det är ju sån, vad är det? Vad kallas de här taken?
Ja, undertak, vanligt.
Men det är bara isolerings, eller vad kallar det, ljuddämpade plattor. Det finns ju ingenstans det kan komma ifrån. Men det hände. Och sen efter det kom det in en ny grej. Ja, då kommer det röster som spelas in på nätterna. Någon som pratar engelska. Ja, okej. Okej, nu så är det med det. Så får vi nästa. Då börjar klösmärken på en viss person dyka upp under en dag. Och så får man in det tredje. Och då börjar fysiska grejer flyttas. Så det blir lite grann så att de... Jag vet inte om de tävlar om vem som är starkast eller tillsammans gör de någonting med det som är. Jag vet inte. Det är det som händer.
Mm.
Men har ni märkt typ, om vi tar till exempel en docka som verkar ha med sig någonting. Har ni märkt någon gång att någonting kommer in med en docka till exempel, men efter ett tag så finns det i en annan docka eller i något annat föremål att flytta sig?
Det kan vi säga så här. Vi har ju en, du vet ju Annabelle.
Mm.
Vi har ju bara en det är ju bara en tom skal på Annabelle-dockan från filmen.
Ja.
Så hon fick ju en plats där, vi tycker hon är så creepy så hon är så här, så hon fick stå bara där. Sen började det hända saker med henne. Och det kändes som att någonting hoppade in i den här istället. Mm. För hon håller ju en liten skylt och står så här, miss me. Den var ju borta, i det låsta skåpet när vi kom hit. Och det var ganska fascinerande historia kring det också. Det var ett medium som hörde av sig till oss och sagt att jag fått till mig att Annabelle-dockan skakar. Att hon rör på sig i skåpet.
Okay.
Och då var jag och Tony iväg och spelade in Verkeslott, tror jag, med spökjakt. Och det är ingen som är här på museet. Och då var innan Johan jobbade här och Lenny jobbade här. Och då var jag och Tony borta och var det stängt här. Så kommer vi hit och tänkte, men vi får kolla den här. Och då kommer vi dit och då har hon inte lappen i handen. Och vi har ju då, först är det nyckel det låser. Sen har vi satt en extra skruv också. Som du måste skruva ut ur det här skåpet för att komma in i det. Så står vi där och bara, vad fasken är det här? Och så vi öppnar upp den. Då ligger lappen, vad ska jag förklara den? Hon har händerna framför sig. Så 50 cm ner så är det en liten, liten glipa. Och där nere låg den intryckt längst in.
Oj.
I det här skåpet.
Men gud.
Så vi bara, jaha, hur fasigen är det här? Men då började vi tänka, media fick till sig att hon står och skakar i skåpet. Så vi blev ju så här, vänta nu, hur... Hon har vibrerat så här så att hon tappar ur handen och den glider i den lilla glipan och så har den stuckit iväg. Alltså det blev lite så här, ja men vi får ta den teorin då. Mm. Då får det vara så. Det är inget mer med det.
Men det är så fascinerande att det är ju två dagar innan vi kom hem så har hon ju drömt det här. För hon hade varit på museet och besökt det och så får hon till sig den här drömmen. Och så när vi kommer hit så ser vi att lappen inte är där. Och när man tittar på det så säger man, okej, den kan ju ramla ner av en naturlig orsak. Den är inte fastlimmad eller fasttejpad och sådär. Men att det hände inom loppet, inom just de här två dagarna, kontra att den har stått i 9 månader och lappen har aldrig ramlat, så är det, då blir det så här, men sannolikheten, det blir ju konstigt att det sker just då.
Verkligen.
Men det var inte bara det, det slutar inte där heller. Kommer du ihåg det som hände? Det var en mamma som var här, tror jag. Jo, mamma till med sin dotter, och hon sa bara, dottern sa till mamma, jag kan inte gå in om jag ser Annabelle. Och Annabelle stod ju då i det hemsökta platserummet längst efter väggen där. Så mamma gick och ställde sig med ryggen framför Annabelle. stod så här 20-30 cm ifrån och bara täckte den, så då kunde dottern gå och titta på de andra grejerna som var där. Och man började känna att det blev kallt. Och hon tittade omkring och bara, det måste ju finnas någon fläkt. Ja, det är kanske fläkten som gör att det är kallt där inne. Men sen började dra henne i tröjan när hon står där. Så hon står ju bara, hon kan ju inte reagera heller. Så hon står ju bara stirra rakt ut och dottern går så här. Och sen när dottern går ut ur rummet, då går mamman in i butiken till oss och säger bara, vänta, det här hände, det här hände. Och det här har ju folk fått testa när de är här.
Mm.
Och det är många. Vi hade en ett killgäng som var här.
Mm.
Och ställde sig som var lite så här, wow, det var coolt. Så men, testa det här då. Så en kille blev ju dragen, tror jag. Han fick ju panik in. Så det har också hänt.
Så det är egentligen, det här är en docka vi en av de få föremål vi har köpt in bara för att visa skillnaden mellan de här. För den riktiga Annabelle-dockan är ju på ett museum i USA. Och vi har ju replika på den tygdockan. Och så har vi den filmatiserade dockan då, för att kunna visa just skillnaderna. Men då är det är en sån sak att någonting hoppar in i den här dockan. Måste det vara.
Gud vad intressant.
Mm. Så att, ja.
Kan ni märka att saker går i vågor också?
Ja,
verkligen.
Definitivt. Både i, inte kanske museet, det är ganska kontinuerligt. Men ju mer människor som rör sig runt här, ju mer, jag vet inte om det är någon slags energibuffé för dem. Som är, man kommer in och man har energin och så händer det någonting. Men utredningen märker ju det. Definitivt att det går hela tiden. Det kan pika och sen får, ligger man och väntar på vad händer nästa gång.
Men man känner ju, tycker jag, alltså vissa dagar här inne är det mer laddat. Alltså ibland kan vi ju vara här och bara, nej men nu släcker vi det snabbt och går ifrån. För att det blir så, det är nästan som att någonting här inte vill ha oss.
Mm.
Det är som, vi har suttit på live här och när vi testar instrument så har jag känt när vi satt här och så bara hur det blev alldeles kallt i det här rummet som vi sitter nu i. Och så har vi ett instrument ute där. Och så bara, är det den som är här, gå till det här. Och så bara,
drar
ni igång direkt.
Nu sitter vi här och babblar massa grejer olika som vi har upplevt, men det är så här, när vi också har kört live här, då sitter vi här och så säger Tony, men gå in i borgvattningsrummet, det känns konstigt, det är någonting som går, tänkte jag säga, men jag gör det, då är det nedsläckt, helt bäckmörkt, kommer in i borgvattningsrummet, känner hela kroppen att det är något som inte känns rätt där, och så ska jag försöka ta mig in i dockrummet, och så kommer det bara en stor svart skugga från höger sida vart den här dockan sitter i gångstolen. Och jag ryggar ju tillbaka, men jag får in handen i det här. Och så smäller det till som att du träffar närmen i armbågen så här. Och allt det ser ju våra som sitter och tittar live. Alltså det här är bara en sån här måndags live, vi ska sitta och snacka med våra fans. Och jag reagerar så här, bara, shit, alltså, bara som ström i hela handen och jag kan inte gå in där. Så jag säger till Tony, går du dit? Och Tony går in, han bara, herregud, vad är det som händer? Och då märker vi att atmosfären har förändrats i det här rummet. Men vi vet inte varför. Och vet inte vad det är som har gjort det. Alltså det är jättekonstigt.
Mm.
Mm.
Så det händer hela tiden galna grejer här.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Man ska prata hur mycket som helst som är på museet, för det är så många grejer och det är lite kul. Vi sitter lite på facit också vad folk har upplevt här.
Ja.
När man går runt och så kommer de till butiken och berättar. Men typ samma saker, många av dem vid samma föremål.
Ja.
Och då börjar det bli ganska intressant ändå.
Har ni någon grej som ni har på museet som är så här, det här gör man inte? Eller det här gör inte vi?
Alla föremål som kommer in, vi rör ju inte i dem där, utan vi har väl någon liten tro om att tar vi på oss handskar så är vi inte i direktkontakt med det. Funkar väl kanske så där, men ändå, vi gör allt det, vi har det förhållningssättet, och att man inte filmar, fotar eller tar en ljudupptagning här inne. Nu kommer ni göra det. Men det får ni på egen risk. Så att det är väl de förhållningssätten vi har haft då, och att man inte rör grejerna. Så det brukar ju. Men för det, vi har ändå en respekt för dem, för det kommer ändå med den historiken kring föremålen också. Och det är ju folk som är livrädda verkligen, som inte vill ha de här grejerna. Och ja, vi försöker vara lite på den säkra sidan då.
Och finns det något ni aldrig skulle göra som paranormala utredare?
Ja, det är ju något vi aldrig gör, det är att provocera.
Ja, för nu har vi faktiskt släppt lite. Alltså, tittar man nu på spökjakten ibland så blir alltså våra nu...
Den är inte jättebra, det är inte så att vi skriker, kom igen nu alla demoner. Nej, men... Nej, men det är så här, vi har ju så respekt också för energierna. När de själv vill förmedla och röra sig, då ska vi ju uppmärksamma och dokumentera det. Så vi går ju inte i ett ställe och börjar ställa oss och skrika och kasta saker, utan vi står still där och bara väntar. När du är redo så är vi redo.
Jag tror att vi är från Norrland, vi har långt tålamod och bara, ska vi se om det händer något. Ja.
Nej, men det är vi har ju testat det mesta på olika ställen.
Nej, men ingenting sådär, inget som man kom på direkt så, utan vi vill ju verkligen försöka dokumentera så mycket som möjligt när vi väl åker iväg.
Mm. För det kan jag säga också, bara vara här själv klockan 10 på kvällen och ska stänga här, du måste släcka alla lampor och vara här. Det är ingen behaglig känsla. Då fattar man att det är någonting. Man behöver som inte göra något, man vet om att man känner sig uttittad, man går förbi bara någonting och känner man rysningarna av det här. Så bara mörkret som är här, man fattar att det är något som står i mörkret. Det fattar man redan. Men jag måste gå in dit. Jag måste släcka den där lilla lampan som är igång där.
Alltså det är bästa arbetsplatsen.
Ja.
Om man gillar det här.
Ja, om man gillar det. Ja.
Men vilket föremål tycker ni är läskigast på museet?
Oj, vad svårt. Det finns så himla många olika. Alltså det är nästan svårt att välja någon av dem. Men ska man välja någon så tycker jag ändå den här colombianska begravningsstocken. Som är bland de sista montrarna när man kommer in.
Ja, den är så fruktansvärt obehaglig.
Ja, den är så här, det ser ut som att det är riktiga tänder och hud och hår. Bara titta på den och sen när man läser storyn kring den är det ju än mer obehagligt då. Så att den tycker jag sticker ut lite.
Jo, det är det. Men sen är alla de här sakerna också som vi har upplevt typ från spökjakt. Jag tycker just de är inte läskiga på det sättet. Vi säger bara på glow sticks. Som jag vet om att jag stoppar ut i skogen för vår egen säkerhet så att vi ska kunna hitta tillbaka fram och tillbaka i Hoya Forest ute i Rumänien. Att de försvinner. Det tycker jag är så jävla läskigt, för det här skulle kunna få oss helt fucked up. Jag hade kunnat gå vilse i den jävla skogen. Och då, när man vet den historiken och man vet känslan jag hade just där och så här. Och sen inser man att de förflyttar ju sig. Vem fan är det som gör det här? Så det är lite sådär olika föremål, men jag kan också bara säga dockrummet på kvällen, det är tokstarkt därin att vara där själv. Det tycker jag.
Ja, som sagt, museet är ett avsnitt för sig, tror jag. Där kan man prata hur mycket som helst. Jag tänker en liten avslutande fråga som vi alltid brukar fråga våra gäster. Jag vet inte om vi ska börja med. Jag ska börja med dig, Linn, kanske då. Vad tror du händer den dagen vi dör? Eller vad hoppas du? Jag vet inte, det beror på lite. Eller hur tänker du? Eller har du funderat kring det?
Jag funderar väldigt mycket på det och har haft väldigt mycket problem med dödsångest sedan jag var liten. Sedan jag var jätteung och fick väldigt mycket panikångest och kan idag tänka på det mer. Det är lite så här terapi för mig. Och det går långsamt, men det blir bättre. Jag hoppas att när jag dör, att jag ska känna någon slags frid och ha börjat acceptera det mer på ett annat sätt, att vi alla kommer dö, men har börjat se det mer terapeutiskt. Sen har jag inte gått vidare och tänkt liksom, vad kommer hända, för att jag är inte riktigt där i min egen terapi. Nej, så att säga. Och jag kan inte tänka på det för mycket, för då får jag panik. Men jag vill ju tro att det är någonting efter, eller att man bara vaknar upp och ser man en ny människa.
Vad säger du, Inne?
Ja, jag vill ju också tro att man föds på nytt. Att man kanske dör, sen väntar man några år på rätt tillfälle att komma tillbaka i samma familj kanske. Eller jag tror mycket på att man har ett gäng själar som man ofta föds med. Som till exempel du och jag. Att du och jag kanske har varit syskon eller mamma och dotter. Eller sådär, och att man liksom följs åt.
Alltså tidigare liv.
Precis.
Har ni gjort någon sån resa? Har ni tänkt testa det någon gång?
Det hade varit jätteintressant att testa. Vi har inte gjort det.
Men vår tarotkvinna har ju sagt att i alla fall jag har levt väldigt många liv. Mm. Jag kommer inte ihåg hur många liv hon sa att jag hade levt. Men att jag är i det här livet så är jag typ på en masternivå.
Okay.
Och det här livet ska jag bara frodas. Alltså det ska vara liksom allt med karriär, det ska bara vara lyck. Överflöd, för att jag i de andra liven har tydligen haft det ganska kämpigt.
Okay.
Så det var väldigt intressant när hon sa det. Och det går ju väldigt bra för oss.
Ja, man hoppas ju verkligen inte att det bara blir svart.
Nej.
Så här, att det inte är någonting. Så där.
Men just nu känns det omöjligt att det ska bara kunna bli svart, tyvärr.
Ja, alltså, nej, men,
av alla grejer man upplever. Jag menar, det,
ja, tänker man så, vi har upplevt väldigt mycket och då tänker man, då måste vi ha någon form av fortsättning. Sen är frågan hur det är bara.
Ja, men okej, vi kan säga att det blir, om det blir svart. Det som man upplever är då bara minnesenergier som återspelas av väggar eller föremålen som släpper på,
mm,
på saker. Ja.
Kanske.
Ja.
Men det är ändå intressant att säga, det är ju hyfsat lika syn där. Men som sagt, Lind, du kanske inte kommit lika långt i tankarna eller ännu kring vad som hände sen.
Nej,
utan bara acceptera först.
Ja, nej. Ja,
då ska vi stanna där.
Ja, det räcker så.
Jag bara,
ja.
Jättekul att vara.
Ge en påse.
Ligger på golvet och skakar.
Ja,
nej, men det vet jag också. Vi har ju snackat om dödsångest både då, ja, jag också. Så här, hur, jag hade också ganska mycket där ett tag, men det var svårt att flyg. Det var svårt med allting så här, när man inte hade någon kontroll. Men det är som väck. Det är, jag vet inte vad, det är bara som släppt.
Ja,
jag vet inte varför det är, men kanske på det man gör.
Jag tror också det. Jag tror det. Ihop. Ja. Jag håller på mycket.
Ja, vi flyger ju fruktansvärt mycket just nu.
Ja, jag tror det där får avrunda lite grann här nu, våran panikångestpåse. Så tror jag vi är en jättefin avrundning på den här podden. Så stort tack för att ni kom hit.
Men, tack för att du fick komma.
Ja, jättekul att ses igen.
Jättekul. Och tack till alla er som har lyssnat och tittat, och hoppas att ni är med oss i nästa vecka i Laxton-podden, spökjakt på riktigt.
Tack för att du har lyssnat på Laxton-podden, spökjakt på riktigt.